Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela, Tove är här.
Ja, hej hej.
Fredrik är här såklart eftersom vi sitter i hans studio.
Jag är här, hej.
Hej Fredrik. Och vår gäst idag är kocken Linn Söderström. Välkommen.
Hej, tack.
Hej.
Kul att vara här.
Jättekul att du är här.
Ja, tack.
Vi har jättemycket att prata om känns det som. Vi ska prata om kvinnor i köket såklart. Det blir ju så automatiskt Linns nätverk takeover och lite vegetariskt.
Jättekul.
Jätteroligt.
Ja, superroligt.
Börja kanske med takeover och så kan Linn kanske bara berätta lite grann vad du gör och har gjort. Du gör så himla mycket.
Ja. Ska jag berätta om allt jag gör först?
Ja, men berätta lite grann bara så att vi får en... Vi vet ju att du är på radio och du liksom...
Men jag har jobbat som kock sen jag var typ 14, första gången började jag jobba. Och sen så gick jag hotell och restaurang på gymnasiet och blev kock liksom. Flyttade till Stockholm direkt, jag är från södra Dalarna. Och sen när jag var typ 25 eller något sånt där så började jag bli lite så här rastlös. Jag är en ganska rastlös person. Så jag startade en middagsklubb också hemma hos mig för att typ göra någonting annat som inte bara var gå in och göra prepp, service, städa, gå hem, prepp, service, städa, gå hem. Och det var så himla roligt och efter det så började jag också jobba med liksom, privat kocks-event. För många som kom till min middagsklubb ville att ha något liknande hemma hos sig. Och i samma veva så blev också Niklas Ekstedts assistent för att han behövde en ny person som hjälpte honom med kokboksgrejer och sånt. Och då kunde jag liksom samtidigt utveckla mitt företag. För jag jobbade typ 3 dagar i veckan för honom. Och resten av tiden kunde jag göra andra grejer med. Men sen så kom jag tillbaka till att jobba i kök igen. För att Ekstedt öppnade. Och då kunde jag inte känna... Då kände jag att nej, men jag kan inte jobba här.
Nej.
Men jag var ändå alldeles för rastlös. Så jag började jobba med radio också. Och jag började plugga språkvetenskap. Så då jobbade jag bara extra på Ekstedt. Och fortsatte... Liksom med de här radioprogrammen. Ett radioprogram på P3 som inte finns längre. Men jag jobbade med det i 3 år och nu jobbar jag istället med en podd. Som heter Får man ta mat nu? Med en av kollegorna från P3.
Väldigt aktiv och ambitiös.
Ja.
Och kreativ.
Och mångsidig.
Ja, verkligen.
Ja. Och sen har jag också börjat jobba lite grann med en grupp i Stockholm som håller på och arbetar mot sociala orättvisor. Som heter Demo Stockholm. Så det ägnar jag ganska mycket tid åt just nu också.
Spännande.
Hur hinner du med allting?
Ja, men jag har inget liv.
Nej.
Ditt liv.
Det här är mitt liv. Ja. Jag har inget privatliv kan man säga.
Nej men det funkar väl också.
Ja, man kan väl diskutera hur bra det funkar. Men.
Det blir lätt så i den här branschen.
Ja, jag tror också det. Men berätta lite grann. Vi kan ju börja med...
Ja, jag driver ju också takeover tillsammans med min kollega. Precis. Lisa Lönnerpolken.
Men du är väl den, skulle man kunna kalla dig för initiativtagare där eller?
Nej, egentligen så är det verkligen båda vi som tog på oss det här projektet tillsammans. Det startade ju med en middag på 19 glas som var på initiativ av Peter som äger 19 glas och matskribenten Lisa Före Vinblad. Vem av dem som kom på idén vet jag inte. Men Lisa skrev i alla fall något inlägg på Facebook att hon sökte kockar till en middag som de ville göra. Och så sökte de en projektledare. Och jag tog på mig projektledarrollen för att jag kände att det är jag bra på. Och sen så var det ett gäng, typ 8 kockar som var med och körde den här middagen. Och det gick jättebra, det var typ sålde slut på typ 40 minuter för när de släppte liksom bokningarna. Det blev typ dubbla sittningar på jättemånga bord och folk var så här supernöjda. Och alla vi som jobbade hade så himla kul.
Men det var kriterierna att det bara skulle vara kvinnor, eller?
Ja. Mm. Och då var det ju bara en spontan engångsgrej som vi gjorde. Och sen så märkte vi att det här var så himla kul och många ville göra det igen. Och eftersom jag och Lisa var då en av kockarna. Jag var projektledare och Lisa var en av kockarna. Och eftersom både hon och jag har flexibla scheman och liksom kan göra lite som vi vill, båda har egna företag. Och eftersom hon har väldigt mycket erfarenhet från liksom PR och sponsorer och hela den där biten, så bestämde vi oss för att ta på oss den grejen att driva projektet. Jag trodde nog aldrig att det skulle bli så stort när vi liksom började med det här. Och det var ju nära att det inte blev någonting, för det tog jättelång tid att få någon som kunde få in det här i sin budget eller som kände att det var, ja, men som hade råd att lägga pengar på det här projektet. Typ.
Mm.
Men Martin och Servera gick in och gjorde det. Och det var, de var så bra och så snabba på att liksom, från liksom att de sa ja till att vi kunde börja köra var ju 3 veckor.
Är det ett vinstdrivande projekt för er?
Nej, det är inte vinstdrivande, men det ska ju gå runt.
Mm.
Det är ju väldigt viktigt för oss, för att det som vi kände på den första middagen var ju att vi kan ju göra det här igen, men vi kan inte göra det utan att vi alla får riktigt, liksom inte riktigt bra betalt, men i alla fall skärligt betalt.
Ja, men det är väl en, jag tycker det är en självklarhet.
Ja, det var väldigt viktigt för oss. Och eftersom vi vill vara ganska många på varje ställe, och liksom folk, vi vill att det ska kunna vara folk från hela Sverige, så behövs det ju pengar för att folk ska kunna resa och för att folk ska kunna få en lön. Så därför har vi behövt en sponsor. För att om man åker till Ekstedt eller Koka i Göteborg, de har ju inte budget för att betala 8 jättebra kockar som har en väldigt hög lön och deras hotell och boende. Det, så funkar ju inte restaurangekonomi liksom.
Nej.
Så att det har vi verkligen, där har vi verkligen behövt sponsorer för att kunna göra det.
Och vad är målet med Takeover?
Enligt mig så är målet att Takeover inte ska finnas mer.
Nej.
Jag vill ju göra det här för att vi ska kunna sluta prata om det här någon gång.
Mm.
Jag är ju en av dem som helst inte vill säga kvinnlig kock överhuvudtaget. Och jag vill inte att alla kockar som inte är män ska behöva prata om det i varje intervju som de är med i. Jag kan ju lite grann, nu har jag ju tagit på mig någon slags projektledarroll i ett projekt som bara handlar om det här, så det blir jättesvårt om jag inte pratar om det, och samma med Lisa, men jag är väl kanske den av oss som är mest motvillig till att hålla på och prata om det här överhuvudtaget.
Och varför är det så?
Jag tror att jag är liksom trött på det från min, från hela min tid som kock, att bli kontaktad i bara det avseendet. Att man blir uppringd av någon journalist eller någon från tv som vill göra någonting. Och säger, ja men vi har hört att du är en duktig tjej.
Mm.
Och då har jag flera gånger bara, men vet du vad? Kan vi ta om det här samtalet så kan du ringa mig och så kan du säga,
jag
har hört att du är duktig. Jag har hört att du är bra på det du gör.
Mm.
För om du säger att du vill ha med mig för att jag är en duktig tjej, då kommer jag inte vara med.
Nej.
Så att, ja. Så jag förstår ju verkligen de tjejerna som är unga som kanske känner att så här, vad är det här för konstigt projekt?
Mm.
Vad är syftet egentligen? Varför vill de ha med oss? Vill de ha med mig för att jag är tjej? Alltså, jag kan verkligen förstå den biten av, eller den eventuella kritiken som kan komma mot projektet.
Jag tror att det är svårt att, alltså, tycker jag att projektet i sig är det ju svårt att ha någon kritik emot. Alltså, det är ju liksom, det är ett, som alla projekt som bidrar till att göra roliga saker inom gastronomin.
Mm. Jo, men det är väl
är positivt.
Vi har ju verkligen gjort det till ett projekt där vi vill att det ska handla om maten och kockarna som kockar. Sen är det ju liksom oundvikligt att nämna i det här fallet liksom, att de här kockarna har, alltså det är ju liksom helt oundvikligt att nämna kön. Och det är väl liksom en grej som
men gör ni ett urval? Är det liksom, för att man kan ju också tänka så här, bara för att man är tjej så är man inte en bra kock.
Det behöver man inte vara.
Och bara för att man är kille så är man inte en bra kock.
Nej,
alltså det är ju så. Inte. Men ni har någon sorts process där ni liksom väljer vilka som får vara med eller får alla vara med?
Vi har en process där man måste bli godkänd för att få gå med i gruppen.
Mm.
Och vi, det som är att vi kan inte ha audition för varje person.
Nej.
Det är helt omöjligt. Men
nu måste vi ändå ha någon sorts kompetenskriterier.
Vi kollar ju så här, var jobbar man någonstans? Mm. Vad är det för slags ställe? Vad har man för slags ambitioner? Når man upp till de ambitionerna?
Mm.
Och gör man det så får man vara med. Mm. Sen så tar vi in alla som går i skolan. Alla som vill bli kock. De får alltid, nya personer får alltid vara med som liksom kom i eller någonting sånt först. Innan de är med och skapar en rätt. Men så fort vi har liksom haft, det blir ju som ett provjobb nästan. Mm. Och då får man ju vara med och skapa rätter nästa gång man är med.
Och vad händer nu då? Nu lägger du ner takeover eller? Du är trött på det? Skit i det.
Men takeover måste ju få finnas kvar på något sätt. Nu har vi ju jobbat väldigt hårt och jag behöver göra andra grejer. Jag behöver få in pengar. Liksom. Mm. På något sätt kommer det finnas kvar, men jag vet inte hur.
Nej. Vi saknade dig på middagen. Vi var på pocket. Mm.
Jag tänkte på en sak. Det var några saker där som du pratade om som skulle vara intressant att gå vidare på.
Mm.
Dels det här du sa då med att du inte vill bli kontaktad för att du är kvinna.
Mm. Eller nu blir det.
Men jag menar, å andra sidan kan man ju se det lite som att, jag vet inte hur ni ser det ut från som media, liksom representant och sådär. Så försöker vi ju ändå tänka ganska mycket på att vi vill gärna ha in kvinnor i media. Eller vi vill liksom...
Det är en väldigt bra grej att göra in på.
Mm, jag gjorde samma sak, tror jag. Mm.
Att vi vill gärna se fler kvinnor i media. Och det handlar ju gärna om det då är en manlig bransch, vare sig det är kockar eller vad det kan vara. Och då kan det ju också finnas, som det ser ut idag, när liksom jämställdheten ändå börjar bli mer påtaglig.
Mm.
Kan det ju också finnas en fördel med att vara en kvinna som jobbar i ett yrke som är väldigt mansdominerat.
Mm.
Att man får liksom en annan... Att man har möjlighet att bli sedd om man... Ja, helt enkelt.
Men jag förstår vad du menar. Och det är väl väldigt bra med till exempel tidningar som räknar på så här. Nu ska vi ha så här många såna här personer på omslaget. Och nu ska vi ha så här många såna här personer på omslaget, till exempel. Men det som kanske inte är så roligt om man är typ 23 och jobbar ganska hårt. Och då får höra att du är med... För det här, inte för att vi har hört att du är duktig.
Nej, för att du är, tjej bara.
Det är väl det som kanske kan kännas jobbigt. Speciellt om man då är ung och gärna vill få en liten push. Det beror väl kanske lite på hur man formulerar sig. Och jag är ganska känslig för semantik, så jag blir ganska arg.
Ja, det kan ju ha, och det är ju någonting som vi alla kanske kan tänka på.
Faktiskt.
Att även om jag till exempel, jag känner så här, jag vill ha in några kvinnor här.
Mm.
Att jag väljer ju självklart dem för att de är duktiga.
Mm.
Men,
och vara tydlig med det.
Och vara tydlig med det och inte säga, nu är du, jag väljer dig för att du är kvinna. Nej. Och duktig. Utan jag väljer bara dig helt enkelt för att du är duktig.
Ja.
Och för att jag vill ha med dig i tidningen.
Eller jag tror det är mest sådana situationer som jag menar.
Jag förstår.
Och det tycker jag vi alla kan tänka på. Jag fattar ju ofta, liksom, speciellt typ, jag har jobbat på Sveriges Radio, där finns det en regel. Där finns det så här, i ett program så ska det finnas en sån, alltså nu överdriver jag lite, men det finns ju en praxis i alla fall. Kanske inte en regel. Och det är inget konstigt där. Men då är man ju öppen med det, men man väljer ju då den bästa
av det.
Inom den gruppen. Eller liksom. Alltså nu är det inte så att de har någon slags, eller inte vad jag vet i alla fall, någon slags mall.
Nej.
Men däremot så
men
finns,
lite så, för det finns ju en medveten tanke.
Det finns ju en medveten tanke och en praxis att det ska vara jämnt fördelat mellan alla möjliga olika.
Men det, jag tycker att det är bra.
Ja,
det är också bra. Hur ser du på det här med kvinnor i tävlingar? Vi hade lite det med när vi pratade med Olle i den podden som kommer ut innan den här podden.
Mm.
Så det är ju väldigt manligt.
Är det Olle Tagesson?
Ja,
Det
är väldigt manligt på Årets Kock och det är väldigt manligt i juryn. Och du sitter inte i någon sån jury, du blir inte tillfrågad liksom.
Nej, det är jag inte. Jag gissar att Olle inte heller är tillfrågad.
Nej.
Nej,
det vet ju sig inte.
Nej.
Nej,
jag tror inte det i och för sig. Men, alltså just Årets Kock är ju en knivig fråga. Tävlingar överlag är också en jätteknivig fråga.
Men du gillar inte att tävla?
Jag kan gilla att tävla.
Mm.
Men jag har sökt till Årets Kock en gång. Och då var jag inte alls... Alltså jag var inte tillräckligt intresserad av att ens försöka, så att jag fattade att jag inte kom med liksom. Jag la inte alls ner tillräckligt mycket jobb på själva inskicket överhuvudtaget. Det var jättegod och bra rätt, men det var liksom inte en tävlingsrätt. Och jag liksom höll på och labbade fram den där och så tog jag en bild och så skrev jag ett förmodligen jättebra skrivet recept. Men det hjälper ju liksom inte.
Nej.
Så. Men jag är jätterädd för sådana situationer. Både för att jag kan inte koncentrera mig så länge på en och samma sak. Jag kan inte bry mig så mycket om att ett flarn ska vara exakt så här. Eller att det ska leta fram ur en säck. Så här, 10 olika lökar som ska se exakt likadana ut och sånt. Nu kanske inte behöver vara exakt så i årets kock. Men jag har ju tävlat i Stockholm Culinary Team. Det var ju jättekul för kontakterna och människorna och hela den där biten. Men själva tävlingsgrejen tyckte jag ju bara var jobbig. Och jag fattade inte poängen. När man fick så här, ja men den här måste du göra lite mer så här för att bla bla bla. Då tyckte jag bara, men det här är ju bullshit. Nu går vi och dricker öl istället.
Ja, det är också en bra sak att göra.
Lyssna nu alla unga,
gå och dricka öl istället. Det är mycket men bättre.
Jag tänkte, då är du heller inte för kanske att man då utser årets kvinnliga kock som World 50 Best är female chef av.
Alltså jag kan liksom inte riktigt svara på vad jag tycker om det.
Nej.
Det är verkligen en jättesvår fråga. På ett sätt kanske det behövs. Men på ett sätt. På ett sätt kanske det inte behövs. Det är jättesvårt att säga.
Jag tycker också det är jättesvårt att.
Och just det här med det. Ska man. Jag skulle gärna se fler, se större variation i årets kock överlag, eller alla tävlingar överlag. På liksom både maten och liksom vilka som tävlar.
Det kan ju också vara så att det inte finns tillräckligt med kvinnor som vill tävla.
Ja, och frågan är då, behöver vi göra någonting åt det? Eller alltså, jag vill ju gärna se en förändring på något sätt. Men vem ska bestämma den förändringen? Jag vet inte hur man, det är typ som språkförändringar. Hur jag pluggar i språk så jag tänker mycket på sånt. Så hur bestämmer man liksom, vem är det som bestämmer om ett ord ska sägas på ett visst sätt eller vem är det som bestämmer stavning? Det är svårt och det är lite samma med årets kock. Vem är det som ska bestämma vem som ska söka? Hur får man fler att söka som inte vill?
Precis.
Och vad det problemet beror på, det tror jag inte att någon av oss här inne kan svara på. Det är en väldigt komplex fråga liksom.
Jag tror inte heller det. Och jag tror också så här att som du säger att det är väldigt svårt att säga nu ska vi mer kvinnor som tävlar och så är det ingen kvinna som vill tävla.
Nej.
Men då kan man också säga så här, vad beror det på att kvinnor inte vill tävla? Beror det på någonting som också har med det här med könsrollerna att göra eller har det för att vi inte har fått den chansen, vi inte blivit pushade eller ja, massa frågor kommer ju upp såklart. Alltså följdfrågor kring det, tycker jag.
Ja, det finns ju, alltså kvinnor vill ju gärna tävla i många andra områden. Jag tänker på musik här när vi sitter i musikstudio. Alltså vi har Melodifestivalen.
När ni pratade om det i det förra avsnittet när ni pratade om kockar eller liksom kvinnor i branschen. Då nämnde ju du att du inte vill tävla i musik.
Nej.
Nej men det är ju en jättekomplex fråga. Och jag försöker att pusha alla som känner att de vill men kanske inte tycker att de kan. Eller som kanske har någon slags intresse men är lite såhär, nej men jag vet inte riktigt och sådär. Och det kan ju vara både killar och tjejer som känner så. Som är lite yngre eller som kanske inte har haft, som inte kanske har det här att man vill synas, att det är som driver en. Man behöver ju inte ha det som driver en för att tävla.
Och sen är det ju också lite, vad är tävlingskriterierna också?
Mm.
På vilka premisser ställer man upp?
Ja.
Jag bara sitter här och tänker, eftersom jag spelar tennis då.
Ja.
jag spelar ju både stegspel, då är det både män och kvinnor till exempel. Och sen spelar jag seriespel och där spelar vi bara mot kvinnor. Och jag kan ju tycka att nu är det här en fysisk sport så det är ju helt annat på ett sätt. Men jag tycker ju att det är jättesvårt att spela när vi spelar blandat män och kvinnor. Därför att för det första, de har en annan fysisk. De är ju mycket starkare. Jag menar, om jag möter någon som slår jättehårt så har inte jag en chans. Liksom. Även om när vi börjar spela sen så kanske jag vinner bollen. Men han kanske vinner för han servar stenhårt eller så. Medan det är ju mycket roligare när man tävlar med andra kvinnor, kanske i ens egen åldersgrupp eller så. Då blir det en helt annan typ av tävling och det blir ett annat typ av spel och sådär. Så jag tror kanske att man skulle kunna ha andra typer av tävlingar. Om man då vill få in en kvinnor, man skulle kunna ha något som
Det fanns ju till exempel Vilhelmina.
Ja, precis.
Men det lades ner för att det inte var tillräckligt någonting.
Jag tror också det. Jag vet men jag inte. Tror ju också att är man ja, du, nu jag är inte kock.
Nej.
Men
det finns väl tävlingar i så här, alltså sommeliertävlingar
ja, och
servitörer
och allt.
Men finns det också? Jag vet inte, tycker du att det är skillnad på vad liksom, tror att det finns, jag menar som du sa i tennis, då är det svårt att spela mot en man för han är starkare. Men när man kock, då spelar det inte så stor roll för
nej,
man har
inte
den fysiska attributen. Man kan vara, alltså, det spelar ingen roll om du är jättestark eller jättesvag.
Nej.
Du kan vara lika bra kock för det.
Mm.
Så kvinnligt och manligt inom kockvärlden på det sättet tror jag inte spelar någon roll.
Mm. Jag tänker på, vi pratar ju som vi pratar om musik, där om Melodifestival. Mm. Där är det ju lika många kvinnor och män som kan tävla.
Mm.
Liksom.
Och där, det är ju oftast.
Så det finns ju väldigt många kvinnor.
Mm.
Så jag ser ju det som med tennisen, eller man ser det i andra som tycker om att tävla.
Mm.
Det finns ju många kvinnor som gör det.
Mm.
Men sen så det finns ju extremt mycket kvinnor i restaurangbranschen.
Mm.
Det är bara det att inte alla är kockar. Utan många är sommelierer eller restaurangchefer eller GM. Så att jag menar, vi pratade om det, vi pratade ju ofta om att det är klart att man kan prata om kvinnliga kockar till dödagar. Men man kan ju också bara prata om kvinnor i branschen och då se hur mycket kvinnor som det finns i branschen.
Mm.
Och så ser man det som något positivt istället. Istället för att hela tiden skilja på kök och front of the house. Alltså, om man slår ihop det så finns det säkert lika mycket kvinnor i branschen som män.
Kanske mer till och med.
Ja.
Och det är ju, det är en jätteintressant vinkel och det är ju verkligen.
Alltså, jag tycker också att det är den sundaste vinkeln för mig.
Ja. Så är det. Jo, men det, jag lyssnade ju på det förra avsnittet när ni pratade om det här. Och jag håller liksom med dig för att, alltså jag håller med dig på ett sätt, men jag tycker också att Det finns ett problem i att många säger att det inte finns kvinnliga kockar fast det finns.
Det är ett problem.
Det tycker jag är, alltså jag, sen om jag tycker att vi ska få fler, alltså om man kan tvinga fler eller om man kan på uppifrån få fler att bli kockar, det är jag osäker på om det är möjligt.
Men jag tror däremot, inte att det är positivt heller.
Ja, det är jättesvårt liksom att veta det. Men det, jag tycker definitivt att vi ska prata om alla som finns i branschen. Att vi gärna, jag vill att vi ska kunna i media och överallt kunna se hur branschen faktiskt ser ut.
Jag håller med. För den ser inte ut på det sättet som jag tycker att den vinklas som.
Nej, det gör den inte. Och det handlar om massa olika saker. Mm. Många säger så här, jag har flera gånger hört till exempel, det finns ingen rasism i restaurang.
Mm.
Och det är det sjukaste jag har hört.
Mm.
För att nej, men alla som syns är ju vita. Hur är det inte rasism när de som inte är vita städar och diskar och inte syns? Det är liksom jag blir verkligen förbannad. Mm. Och så här att ja, men vi har ju en väldigt jobbiga könsroller och det är mycket snack om liksom, det är mycket sexism, men det är ingen som är rasistisk i alla fall.
Mm.
Så bara ursäkta.
Men det är bara för att ingen pratar på ett rasistiskt sätt.
Fast det är inte heller sant.
Nej.
Det är verkligen inte sant.
Och sen att
alltså kanske inte finns nynazister inom restaurang. Men det finns ju ändå folk.
Men det finns ju alla sorters människor inom restaurang.
Ja, precis.
Det är ju också, men jag menar, en dum in, sak att säga.
Det kanske inte är folk som står och så här hejlar under service.
Nej.
Men däremot så kanske man behandlar varandra olika beroende på färg till exempel.
Men restaurangbranschen är ju en extremt hierarkisk bransch.
Ja.
Så att, jag menar, självklart så finns det alla sorters motsättningar inom restaurangbranschen.
Mm.
Så det är ju en generalisering att säga att någonting inte finns.
Ja, det är jättekonstigt. Och speciellt typ att då, som vit säger att det inte finns rasism, det är typ det sjukaste jag har.
Ja, man kanske ska vända på frågan och fråga någon som inte är vit.
Exakt.
Ja.
Det var det jag tänkte säga. Ja. Att det är ganska godtyckligt vem det är som avgör att det inte finns rasism.
Och då är det ofta också män som själva har tagit sig an den här sexismdebatten och köpt den helt och hållet och kanske brinner lite för den.
Ja.
Och liksom tycker att de är lite duktiga för att de har tagit till sig den.
Det är nog mitt största problem. Det är när de, vissa då, kockar tar på sig och driva kvinnliga kockfrågan framåt på ett sätt som man kanske bara tycker gagnar dem själva.
Du menar de som vill göra det för att de ska få medalj?
Ja.
Mm.
Det stör ju mig. Något så in i Norden.
Mm.
För då har man ju placerat vikten på helt fel ställe. Istället för att då säga, som man, när man faktiskt är i branschen, att hörni, det finns massa duktiga kvinnor i branschen. Nu driver vi kvinnofrågan. Eller vi driver någonting större framåt. Mm. Alltså på ett annat sätt.
Det kan man ju se lite överallt. Alltså tänker i hela samhället. Så att
absolut.
Som folk som tar på sig en annan persons kamp för att visa hur bra de är.
Liksom. Ja. Och det blir ganska påtagligt, ganska snabbt. Mm. Tyvärr, tycker jag.
Det antar jag att du kan se också, Tove, inom din bransch.
Mm. Ja, absolut, absolut. Men jag tänkte på en sak. Där tycker jag ju att ni har gjort bra på takeover. Att ni har tagit in... Ni är ju som ett nätverk som också hjälper varandra.
Mm. Det blir ju så automatiskt när man börjar känna varandra. Mm. Så det var ju liksom inte kanske från början tanken att vi skulle vara ett nätverk där vi kan lyfta varandra, liksom fixa jobb och hela den här biten och stötta varandra i olika frågor. Men det blir ju så automatiskt när man samlas. Mm. Och det är ju det nätverket som ganska många män i branschen redan har.
Absolut. Precis. Och jag tycker att det är jättepositivt med nätverk för kvinnor. Det måste jag faktiskt säga.
Du har väl också ett nätverk?
Vi har ju också ett nätverk och haft det i flera år.
Vad heter det?
Eve Only.
Ja.
Och driver det för kvinnliga, främst och kvinnliga chefer inom branschen. Så vi utesluter ju ingen.
Nej, alla som är chefer beroende på, inom branschen.
Precis. Mm. Och det var ju mestadels för att jag kände mig så oerhört ensam när jag flyttade till Sverige. Jag började på Mattias. Och kände sig kanske då så här, det finns ju inget forum där vi kan prata fritt.
Nej.
Så det var ju därav det kom. Och det handlar ju om att driva, ja, men som jag hela tiden pratar om, hela branschen. Varken liksom, inte kock eller...
Nickar jag igen.
Ja, inte kock eller servis eller någonting. Utan det är liksom så här, det är hotell, det är restaurang, det är kök, det är allt.
Mm.
Är du kvinna och har en chefsbefattning och behöver lite... stöttning så är du välkommen. Liksom. Mm.
Det är ju superhärligt.
För att...
Nu kan inte jag vara med där för jag är ju bara chef för mig själv.
Ja, men du kan vara med. Du är chef.
Det räknas också.
Min anställda är himla jobbiga.
Det räknas faktiskt. Ja, men egen företagare, det är också en form av chef. Jag menar, annars hade inte jag fått vara med.
Nej, just det. Du inte...
Jag har uteslutit mig själv.
Men du var ju det när du startade.
Ja, det var jag. Precis. Sluttampen.
Mm.
Nej, men så att... Igen den här frågan, och det pratade både Anna och Adeline om i den podden. Att de hade också ganska olika syn på det här med kvinnor i köket. Vilket var ju superintressant.
Mm.
En tyckte att det var skitjobbigt och en tyckte att det var bra. Liksom. Ja. Vadå, mammaledig, det är ju asjobbigt. Jag vill inte anställa kvinnor. Liksom.
Nej.
Så det bevisar ju också att vi alla ser ju väldigt olika på den här frågan.
Uh-huh.
Och jag kan relatera till båda synsätten.
Ja, verkligen. Och, men sen kan man ju också, som ni pratade om i den podden, att man kan ju få se det på den kulturen som de kommer ifrån.
Precis.
Liksom, i Sverige kan man inte göra så.
Nej.
Man kan ju inte anställa någon för att den ska skaffa barn.
Nej.
Och i Sverige så vill ju många pappor eller andra föräldrar också vara föräldralediga. Liksom.
Mm.
Så det, vi har ju ett annat arbetsklimat överlag.
Precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
branschen tappar ju jättemånga män i, som är 35 plus också. Det är ju liksom, problemet är ju större än just kvinnor när det kommer till liksom bristen på personal i branschen.
Mm. Nej, personalbristen är ju en katastrof.
Ja.
Men sen kan man ju också prata lite om den stämning som blir eller hur man trivs i jobbet om man är... Om det är en arbetsplats som har både kvinnor och män, hur man än, vi är ju ändå ofta lite olika allihopa, inte bara kvinnor och män, utan kvinnor, olika kvinnor och olika män. Alltså att det kan bli en trevligare arbetsplats eller roligare arbetsplats om man helt enkelt är flera olika människor, om det är kön eller vad det kan vara. Så att...
Ja, men så är det ju. Och det pratas ju väldigt mycket om den här jargongen som är på restauranger, och jag uppfattar ju att vi har ju kommit väldigt långt med den också.
Ja, verkligen.
Men alltså, de moderna restaurangerna idag pratar ju inte alls på samma sätt som de gjorde när jag var ung. Liksom. Nej.
När jag var chef så sa ju de att jag var sexist.
Ja.
De skällde ju på mig och sa att så där kan du inte säga. Du kan inte spela den här musiken, Lin. Det är förnedrande.
Ja, vad spelar du för musik
då? Någon sån snuskrap typ. Och de bara, vad är det här? Det här är ju så jävla äckligt. Kan du sluta vara en gammal gubbe? Så här, 00 och inte 00-talister kanske inte var, men sena 90-talister som bara, usch Lin, kan du skärpa dig? Jävla snuskgubbe.
Lin är alltså en snuskgubbe. Yes. Jag hörde det här.
Det har jag fått erfara. Så att, jag får ju liksom får ju äta upp min egen.
Ja, nej, men det kan ju vara så. Råkar man spela fel gangsterrap så kan ju det uppfattas av någon som en rå jargong,
ja, såklart. Verkligen.
Och det är ju också svårt, men just det här att, som jag upplevde när jag var yngre på restaurang, att jag hade klart att det var en hård jargong, för att de var ju fostrade av sina generationer, de som då var chefer.
Mm.
Och idag så har vi ju inte den samtalstonen eller det sättet att titta på varandra, eller de unga kockarna idag upplever jag som helt annorlunda.
Ja. Vi kan inte fortsätta som vi har gjort.
Nej, det går inte. Utvecklingen går ju framåt. Och jag tror att hela den här, att vi måste hela tiden titta på utvecklingen istället för att titta på det som har varit.
Ja.
Istället för att säga så här, men det är så sexistiskt på restaurang. Ja, men är det verkligen det fortfarande? Kan vi titta liksom, har det blivit bättre? Kan man se på utvecklingen? För det är ändå mer positivt att försöka ha den inställningen till våran bransch, tror jag.
Så det är nog inte bra att alltid bara fokusera på problem.
Nej, jag tror inte heller det.
Men sen är det klart att är det någon som blir utsatt för saker så ska man ju ta det på allvar.
Absolut.
Men jag tror också att det kan vara dåligt att hela tiden fokusera på vad som är dåligt i branschen. Jag älskar ju restaurangbranschen.
Jamen.
Det låter ju lite motsägelsefullt eftersom jag håller på att plugga och ska bli någonting annat. Men jag kommer ju aldrig lämna den här branschen helt. Det kommer jag aldrig klara av.
Nej.
Och jag vill ju liksom, jag älskar ju restaurang. Jag gillar ju det som man klagar på också.
Mm.
Alltså jag gillar ju de här dåliga arbetstiderna. Jag gillar att jobba jättehårt och liksom gillar att typ så här, ha bränt mig bara. Men jag glömde bort det för jag körde ändå. Sen kanske inte det är så hälsosamt egentligen.
Fast man gör ju det man mår bra av. Så ja. Att jag menar, det är ju också en,
men vi kan samtidigt
svår balansgång.
Se, vi kanske inte kan tvinga då de som kommer ut från gymnasiet nu att fortsätta jobba så, för de kommer inte riktigt ta det.
Nej, det gör de ju redan inte.
Så nej, att det, liksom ingen, det, liksom, det spelar ingen roll vad vi vill. Vi får liksom bara lov att anpassa oss efter
det. Det är en naturlig utveckling liksom.
Ja.
Jag tänkte just på det, eftersom du sa det, det här med takeover också, att du hoppas att det kanske i framtiden ska inte ett sånt här nätverk behövas.
Men jag tror har en sån lite så socialistisk syn på det hela, att jag vill liksom, jag gör det här för att jag vill att det ska försvinna.
Typ. Precis.
Men det är ju kanske det, inte hela. Synsätt,
men tror ni att det kommer att kunna bli så?
Ja, det tror jag.
Mm.
Det tror jag verkligen. Och jag tror att alltså det här är ju verkligen min syn. Vi alla i takeover tycker ju inte som jag. När det kommer till det här. Både medlemmar och liksom så. Många vill ju att det ska finnas kvar som ett nätverk. Och jag vill ju jättegärna ha kvar nätverk.
Ja,
och jag vill ju jättegärna göra grejer också, såklart. Men mitt liksom, så som jag ser det, så vill ju jag att förändringar... Jag vill göra någonting för att saker ska förändras. Och sen så vill jag att det inte ska behöva förändras något mer. Att det ska finnas ett avslut på saker.
Men det är väl ett positivt sätt att tänka på det, tycker jag.
Ja, det är
att man är lösningsorienterad och man har ett mål och sen så går man vidare till nästa topic. Rädda världen typ.
Jag vet inte. Ja, för kvinnliga nätverk är det ju inget... Alltså det finns ju också idag i alla branscher. Ja. Eller företagsledare.
Ja, det är inget konstigt.
Alltså det är ju...
Nej, det finns ju hur mycket som helst.
Nej, precis. Men det är ju liksom... jag tycker inte vi kan hålla på. Jag vill ju inte att det ska vara, om 5 år så vill ju inte jag att man ska, att de ska ringa från olika tv-program på tv och bara, vi behöver verkligen få in en kvinna här. Kan du tipsa mig om en som kan vara med i Dessertmästarna till exempel?
Mm. Jag fick typ ett sånt mess idag tidigare. Så
ja, men
alltid så här, jag behöver en kvinna som är cool och som gör det här.
Ja.
Mamma, okej.
Okay. Jag vill liksom inte, om 5 år så vill jag inte få sådana meddelanden. Nej. Längre.
Ja, vi får se vad som händer. Vi får återgå till den här topiken om 5 år med Linn och så får vi se vad som hänt.
I något annat medie.
Ja, jag menar, det händer ju väldigt mycket hela tiden tycker jag.
Men här, ditt synsätt är ju det är ganska positivt och framåttänkande. Och du har nu också jobbat ganska mycket vegetariskt.
Mm.
Har det också liksom, hänger det ihop med hela din världslivssyn liksom?
Alltså, jag vet inte riktigt, men jag jobbade ju, mitt första liksom, riktiga jobb efter studenten var ju på Street. Här några 100 meter bort, som är nu heter det Strand.
Just det.
Det var ju en ekologisk restaurang med liksom en, vi beställde bara råvaror från en radio av, nu minns jag inte exakt vad det var, men det var ju typ 2005. Och många brukar skämta och säga att det var ju roligare att jobba där än att gå dit och äta. Det är kanske inte så bra betyg, men det var väldigt liksom häftigt att få jobba där och få lära sig att på det sättet att jobba på. Jag var ju liksom 19 år och då vi utgick liksom från vad som finns och så fick man liksom ta väldigt mycket ansvar själv. Man fick liksom skriva menyer fast man var liksom helt ny och bara så här, det här kan vi göra av det här och sånt. Och var väldigt liksom delaktig i arbetet och förstå hur det fungerar och sådär. Och där jobbade vi både med kött och grönsaker och sånt. Men vi hade väldigt mycket både veganska grejer ibland och sånt där. Så att jag fick liksom någon slags grund i det. Maximilian som var köksmästare där är ju vegan idag. Mm. I The Plant. Så jag har liksom alltid haft det där med mig. Folk brukade kalla mig för trädkramaren. När jag var liksom lite yngre. När jag jobbade på Operakällan så var det så här, vi skulle göra någon glass med mjölkchoklad och anklever. Och jag bara, vi kan inte ha anklever! Det är helt sjukt! Så jag typ fixade så att vi fick svensk anklever från Hagby Gård. Så vi fick hålla på och labba med det där receptet för att det skulle bli som fet anklever. För Daniel var ju så här, ja, vi kan absolut ha det om det blir bra.
Mm.
Och jag liksom la ner hela min själ i det där. Och
hur gick det då?
Ja, men det gick bra. Och vi körde på den där svenska ankleven till slut. Men jag fick ju jobba häcken av mig för att det skulle bli så. Och nu var det ju, Operakällan har ju någon grej att de inte ska använda som tvångsmatad anklever också. Så det var ju också att de inte kunde det. Men det finns ju den här spanska som
precis.
Inte är tvångsmatad men som ändå är jättefet.
Ja.
Så det är liksom, jag har nog alltid haft den där lite grann.
Mm.
Sen har jag varit mer eller mindre inne på det där. Ett tag var jag liksom ganska extrem och köpte bara typ hampa shampoo och liksom hade typ tvättade inte håret och sånt, men det har jag liksom slutat med.
Men hur uppfattar du, går den vegetariska menyn bra? Är den liksom en
Jo, men den går bra och vissa kommer dit bara för den.
Mm.
Det går ju liksom, det går inte så bra så att den tar över det andra liksom. Nej. Men det finns ett starkt intresse för det.
Det kanske blir, för nu har ju Mattias startat sin vegetariska restaurang. Det kanske blir en, liksom en push nu.
Jag tror ju att det kommer bli en push. Och det känns som det har varit det ganska länge i. Liksom i, det har varit och legat och puttrat ganska länge. Och det finns
men ju nu mycket. Har det ju exploderat även i, på tävlingssidan så att säga.
Mm.
Jag menar, Årets Kock hade, Bokestå körde.
Mm.
Och sådär. Så att,
ja, det finns fler. Mycket. Liksom, leverantörerna hittar ju på nya grejer. De har ju börjat odla de här svenska baljväxterna som Sorunda levererar och sådär. Som, jag har ju dem på min meny där på Takeover. Några av dem. Och det finns liksom ett arbete som pågår från alla håll lite grann. Både liksom näringslivet vill ha det här och gästerna vill ha det här och folk vill jobba med det. Liksom.
Tror du att det bara är en trend? Kommer den gå över eller kommer den hålla i sig?
Jag tror att den kommer hålla i sig.
Mm.
Sen kanske det inte kommer vara värsta hypen hur länge som helst. Men det, hyper finns ju av en anledning. Liksom. Mm. Och det finns ju också en trend vid sidan av som är att äta jättemycket kött.
Mm.
Så att, ja.
Ja, det är svårt. Jag har ju pratat om trender några gånger också i våran podd. Mm. Men trender kan ju vara både negativt och positivt. Och jag är väldigt kluven till det där. Men jag hoppas ju att det här med vegetariskt inte är en trend. Tove gillar ju inte en vegetarisk meny.
Vad är det du inte gillar
med?
Jag saknar kött.
Ja, jag saknar den. Alltså jag ja, ett par rätter och sådär i en meny, det är ju helt okej. Mm. Liksom. Jag kan tycka det är jättegott att gå ut på dagens lunch och äta en mat i sallad. Mm. Fast då vill jag gärna ha räkor i kanske.
Eller typ lite varmrätt lax.
Men jag tror också i sig, det handlar också om, eftersom jag också är lite allergisk.
Ja.
Mot mandel, hasselnötter. Jag har svårt för råa grönsaker som morot och sådär. Mm. Kan lätt få. Så jag tror att det kan vara egentligen det som ligger lite...
Ja, det kan det vara.
Och pyr liksom. Mm. Jag är lite rädd för liksom att... Ja.
Ja, men jag älskar ju... Jag åt ju hos Mattias nu och jag tyckte det var fantastiskt. Mm.
Jag såg på din Instagram, det såg ju hur fint ut som
helst. Jag åt inte saknade inte kött en enda gång.
Jag ska aldrig äta en hel meny vegetariskt. Nej. Som du sa i en annan podd, så här, att du hade varit på...
French Laundry.
Ja, och bara ätit en vegetarisk. Mm. Och jag bara kände så här, jag ska aldrig betala för en
helt vegetarisk. Du ska betala för det.
Jag la faktiskt till oysters and pearls.
Ja, det gjorde det.
Ja, det gjorde det. Men det var för att jag var med min kompis och hon hade aldrig ätit den. Men då tänkte jag att hon vill också äta vegetariskt. Det tycker jag var fantastiskt.
Men sen kan jag bli fascinerad över, när vi träffades ju, jag träffade ju Lin här och du visade maräng på kikärtor och sådär. Jag menar... Det är
jag måste tillägga att det är inte jag som har kommit på det.
Nej, okej.
Okay. Inte sojamajonnäs, eller majonnäs på sojamjölk heller. Det är
så att jag
veganer.
Tycker att det är spännande. Det är väldigt spännande, en rätt eller två eller tre. Mm. Sådär.
Mm.
Och jag välkomnar ju det.
Mm. Jag tror
bara att jag har svårt för det, jag vet inte varför.
Men jag tror att jag gillar det så mycket för att dels så är det så ekonomiskt. Och man kan göra så extremt goda saker. Så när jag går och handlar... Och sen kommer jag ut från mataffären. Då har inte jag ens tänkt på det, men jag handlar inga proteiner.
Nej, alltså inga kött då?
Nej, eller knappt kyckling liksom. Nej. Om jag inte kan få tag på jättefin ekologisk frigående kyckling som är bra liksom. Mm. Jag är ju livrädd, eller jag äter inte kyckling liksom, i stort sett. Sådär. Om jag inte hittar det jättebra. Och då blir den friterad liksom.
Men jag tror också kan det ha med att jag är så otroligt förtjust i umami.
Ja. Det är svårt att få. Det måste man verkligen jobba på om man ska laga vegetarisk mat. Tycker jag i alla fall. Alltså, du får
svamp tycker jag kan ha det. Liksom. Ja.
Fast inte det där. Som
jag tycker att man behöver pusha på det ganska hårt. För att det kan jag verkligen förstå att man saknar. Jag gör inte det. Jag kan äta, liksom, jag kan verkligen på riktigt leva på typ gröna ärtor, salladsblad och liksom någon böna. För resten av mitt liv. Jag verkligen...
Ja, det kan inte jag. Men jag behöver typ lite mer än så.
Jag kan verkligen... Hemma så äter jag liksom så himla tråkigt enligt många. Jag kan verkligen... Jag kan äta så här sallad med gröna blad och lite baljväxter. Och kanske någon så här mjölkproduktskrämig grej. Det kan jag verkligen äta typ 7 dagar i veckan.
Jag kan äta kimchi 7 dagar i veckan, så jag ska inte säga.
Nej.
Vad säger du, Fredrik?
Vad äter du hemma, Fredrik?
Eller kan du tänka dig att äta en helt vegetarisk? Eller tänka sig, klart man kan. Men liksom,
jag var vegan i 4 år och vegetarian i många fler. Så att det kan jag absolut göra.
Just det, men det vi pratade om, ja. Ni kommer ihåg nu.
Inte nu längre dock. Nej. Men, jag har ju ätit fantastisk god vegetarisk mat. Mm. Så att, absolut. Allting handlar om utförande.
Mm. Ja. Det jag håller med.
Mm. För mig, men sen är jag ju ganska mycket emot saker som måste vara på ett visst sätt.
Ja.
I liksom exkluderande eller sådär. Att,
ja.
Och då för mig...
Du ska aldrig gå till en hel köttrestaurang och bara äta kött.
Nej, det skulle jag inte.
Men sen också flika in...
Skulle jag nog.
Ja, det skulle du, jag tror också det.
Alla åren i Japan, där är det ju verkligen inte utvecklat vegetariskt.
Nej, inte i Korea heller.
Så att... och fantastisk mat, så att det är, som sagt, det skulle nog vara svårt att bara göra det för nöjes skull.
Men jag är ju inte vegetarian, men jag är ju väldigt nöjd med bara att äta grönt.
Absolut.
Samma. Jag har ju väldigt svårt för såna här fake köttsprodukter. Alltså typ alla sådana korn och jättesvårt för det, men jag älskar tofu. Det är väl den enda.
Tofu gillar jag också.
Framförallt silkestofu, så här friterad silkestofu.
Ja, det är gott.
Det godaste jag vet.
Med lite öljest på.
Ja, jättegott. Men vad heter det? Alla såna andra har jag jättesvårt för. Från början hade jag jättesvårt för så här kikärtsmaränger och sojamjölksmajonnäs och allt det där. Men om man liksom smakar upp det så att det smakar som vanlig maräng eller som smakar som en vanlig majo. Det går inte riktigt att få det att smaka som en vanlig majo för att det blir lite sött. Men liksom, man kan ju göra det på ett bra sätt. då tycker jag att det är hur härligt som helst. Men jag har liksom fått kämpa ganska hårt med det. För jag har varit väldigt anti allting som är liksom, inom citationstecken, fake. Så. Mm. Jag gillar inte havremjölk och, i kaffet och sånt där. Det tycker jag är skitäckligt.
Ja, nej, jag dricker också riktig mjölk och smör och sånt där. Det är inget.
Men jag tror att det är en ganska stor utmaning det här med att jobba just vegetariskt.
Mm.
Nu har inte jag varit ännu på Mattias, den öppnar ju häromdagen, vi spelar in här. Men jag tänkte just på till exempel Bokestor, som hade ju då en vegansk rätt till och med. Man fick inte ha, jag tror inte man fick ha något ägg eller någonting sådär. Och jag tror att, nu kommer jag inte ihåg, men jag tror att en av presentörerna, det var någon av domarna de så här, som sa det, att han tyckte inte att de här veganska rätterna var så
roliga
okay. eller så spännande eller så utvecklade som han kanske hade hoppats. Och, jag tror att det finns ganska mycket kvar att jobba med.
Ja, det tror jag också.
Och många kockar är ju inte bra på vegetariskt eller vegansk mat alls. Alltså verkligen inte. Jag skulle inte säga att jag är Sveriges duktigaste på det
Nej,
heller.
Nej, inte när vi hör vad du äter hemma, så är det ingen som tror det.
Ta inget. Jag har käkat 2 varmkorvar och 2 finkrisp och en saltgurka till frukost i söndagsmorse. Så att jag tar ingenting
av. Du har ju provat Lins vegetariska mat. Du tyckte det var jättegod.
Mm. Ja, absolut. Det var jättebra.
Mm. Men jag tror ändå att det finns de som är snäppet bättre som har jobbat med det i många år. Liksom. Men
jag
tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Och jag gillar att äta och laga det.
Men det jag gillade med Mattias nya rutabaga, det var ju att det var inte så att man har nog inte tänkt så mycket på att man lagar grönsaker.
Nej.
Man har tänkt på att man ska göra en smakrik rätt.
Mm.
Så att det är mycket kryddat som det kanske hade protein i sig. Eller, alltså man kände verkligen att det var en komplett smak.
Mm.
Det var chili, det måste det ju vara, och det var liksom fisksåser och det var väldigt så här gott och smakrikt och allting.
Men då kom ju frågan, har man också tänkt ur näringssynpunkt eller är det bara smakmässigt?
Hur menar du då?
Att om man går och tar en 3-rätters måltid eller vad man gör någonstans, då kanske man tänker att man vill ha i sig också näring som man ska klara sig.
Ja, men det tror jag. Alltså, det var ju både bönor och mycket olika grönsaker och svamp och kål och kikärtor och allt sånt där som har proteiner i sig också.
Jag tänker generellt att när man går på typ finkrog så får man ju absolut inte, antingen så får man ju för mycket eller så får man ju för lite av någonting.
Mm. Ja, absolut.
Alltså lunchkrog kanske man måste tänka ganska mycket så. Vi kanske borde bli bättre på att tänka näringsinnehåll i fin restauranger också. Men om du går på typ, man gick till Ekstedt när Gustav var köksmästare och när jag jobbade där, då fick man ju överdosa av fett och socker och salt. Folk liksom tyckte att det var skitgott. Men
man går ju inte på restaurang för att man bara, åh gud, nu ska jag gå ut och äta nyttigt liksom.
Jag bara tänker så att man vill kanske känna att man blir mätt eller,
ja, jo, det
alltså du vet, lite sådana saker. Eller om jag
ja, men det är klart,
jag, eller jag tänker mer. Ganska ibland tänker jag så när jag ska gå ut och äta. Mm. Men tar 3 rätter så vill jag ha liksom kanske någon fisk och någon. Mm. Alltså, lite
men
å
andra sidan så var vi ute och åt igår, du och jag.
Mm.
Och då åt vi ändå ganska många rätter.
Mm.
Och de var pyttesmå.
Ja, de var pyttesmå.
Det var ungefär en varmrätt av alla rätter. Och alla hade protein i sig. Utom en.
Ja, just. Och två. Först
och var inte övermätt heller. Efter den måltiden.
Nej, det
är
inte så.
Och då en massa protein.
Men jag tror att det varit, jag tycker att det är trevligt om man kommer och har, eller så tänker jag ibland, när jag går ut och tar en 3-rätters måltid kanske. Så jag har 3 rätter så, ja.
Att man måste bli med.
Så jag inte behöver gå hem och käka kött. Eller
ja,
så.
Men det är viktigt.
Ja, men det är det. Vi hade ju massa protein igår och jag var inte supermätt.
Nej, men då är förrätten var så små också.
Mm. Hon försöker bara spräcka det här. Hon försöker bara hela tiden säga att det är för att du inte...
Hej, jag kan
säga. Nej, jag säger inte att det är fel. Jag försöker bara hitta argument för
det. Ja. Men...
Och kanske, som sagt, det är spännande att se om man kan utveckla på olika sätt. Mm. Liksom, man kan hitta olika varianter.
Jag skulle säga det. Alltså, vad säger man? Att nöden är kreativitetens... moder.
Mm.
Så är det verkligen för mig i mitt jobb. Att ju färre möjligheter man har, desto mer kreativ.
Men så är det
den
också.
Utmaningen är fantastiskt rolig.
Verkligen.
Det är som att när man är lat och så orkar man inte gå och handla, så måste man titta i sitt kylskåp. Och så man så här, det här är det jag kan laga middag på.
här är det
kylskåp. Det är då som man är som mest kreativ. Mm. Än när man bara går och bara slänger ner massa saker.
Ja, inte jag då, som ni hör.
Nej, precis.
Eftersom jag då bara tar för ärtor i frysen och hänger i skål och äter själv.
Men jag kan säga det att min dotter är ju då delvis vegetarian. Mm. Nu har hon ju fortfarande. Hon äter ju i princip nästan inget kött.
Nej.
Hon äter fisk ibland. Men annars kan hon gå en hel dag och bara äta, liksom göra en kolsoppa. Eller, och hon tar av det som vi har kimchi alltid. Mm. Och hon skulle också kunna ta två majskolvar och lite ärtor liksom, om hon är nöjd med det. Så att vi har ju alltid allt där hemma också. Så. Men hon lagar sin egen mat.
Mm. Ja, men jag hoppas verkligen att restaurangtrenden fortsätter mot det. Inte mot liksom bara grönt, men att det blir...
Nej, men att det kanske blir... Man kan ju se det som att man behöver inte ha restaurang som bara fokuserar på det.
Nej.
Man kan ju ha, men man kan ju göra det till en större del.
Mm. Jag tänker att man förlorar enkelt ganska mycket gäster på att inte ha bra vegetariska alternativ. Mm.
Precis, ja. Jag tror också
alltså,
det.
På menyn som inte är så här, oj, en nödlösning, vi fixar om, det, om du är vegetarian. Utan att, jag tror att fler restauranger måste börja tänka så. Och det gör ju fler restauranger också.
Och kanske mer än ett alternativ.
Ja, att det ska finnas en meny och en dessert och en förrätt.
Och inte bara liksom, vi plockar upp en sallad. Mm. Eller vi plockar bara bort proteinet och så låter vi resten i princip vara kvar. Och så fyller vi på med lite svamp liksom.
Precis.
Eller så.
Ja, men det är väl bra.
Måste ju du ha upplevt jättemycket om du har varit vegan i 4 år och vegetarian.
Exakt.
Du måste ju ha ätit din beskärda del av risotto.
Ja, och pasta med olivolja och lite vitlök. Ja. Alltså sådana rätter som... Ja. Som och, ja, nej, men precis.
På så här restauranger som serverar egentligen något helt annat.
Mm.
Men vi kan väl konstatera då för att avsluta den här podden att utvecklingen går framåt inom restaurangvärlden. Att vi ser en positiv utveckling i alla fall. Och verkligen, även absolut inom maten.
Mm.
Att vi kan kanske vänta oss mer grönt och mindre kött i framtiden.
Och typ större mångfald, tänker jag.
Ja,
i allmänhet. Absolut.
Och bra kött.
Och bra kött. Ät mindre, ät bra kött. Jag tror jag säger det. Jag har sagt det många gånger. Och passer för viss kyckling. Får vi aldrig några sponsorer. Tack jättemycket Linn för att
tack
du kom.
Tack så jättemycket.
Jätteintressant att höra dina åsikter. Toppen.
Mm.
Och tack Tove. Mm. Tack Fredrik.
Tack Daniela.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.